Hej på er, mitt namn är Patrik Syk och du lyssnar på EM-podden som även den här veckan sponsras av Sveriges snabbaste mobilbetting LeoVegas Sport som är den helt mobilanpassade bettingupplevelsen utvecklad för sportsbookspelare. Det handlar om supersnabba spel, vem får nästa inkast, nästa frispark och så vidare, men såklart också klassiska spel på allt från fotboll till e-sport. Alltså LeoVegas Sport, veckans sponsor. Nu kör vi EM-podden. Damer och herrar, vi har nått vägs ände. Vi har en match kvar i det här Europamästerskapet. Mitt namn är Patrik Syk, med mig sitter Patrik Sjögren.
Ja.
Min ständiga vapendragare i den här poddstudion.
Den som ställer upp när alla andra är på semester eller i Frankrike och har såna glamouruppdrag. Så är det.
Ja,
sitter vi här, du och jag.
Precis, en påläggskalv.
Ja, okej.
Nej, jag vet inte. Nej. Jag vet inte ens vad det betyder riktigt.
Ja, det är väl någon slags efterträd. Nej, jag vet inte exakt heller.
Vi har två semifinaler som vi ska gå igenom. Vi kan väl börja i kronologisk ordning, tycker jag. Tyckte du det var trevliga finaler? Eller semifinaler?
Finaler. Ja, den moraliska och omoraliska finalen har vi väl döpt dem till redan efter det här oerhört tröttsamma snacket om de olika lottningshalvorna, men det finns så lite i det kanske, trots allt.
Ja. Ja, nej, lite mindre omoralisk när det visar sig att Pepe inte skulle starta.
Ja, ja, så var det väl på ett sätt. Och samtidigt så tycker jag att om man jämför matchkvalitet och om man även tar in underhållning som en aspekt, vilket många är emot att man ska göra, men jag väljer ändå att göra det nu, så var det viss skillnad på semifinalen också, om man säger så.
Viss skillnad i kvalitet. Så ja. Och vi får väl börja i kronologisk ordning, tycker jag. Nämligen den matchen mellan Wales och Portugal, och matchen mellan Gareth Bale och Cristiano Ronaldo, som vi väl ändå får ge till Cristiano Ronaldo på poäng då efter en holmgång där Bale försökte, men han hade ju lite för tunt runt omkring sig, precis som vi misstänkte.
Ja, så var det, och han lyckades inte utnyttja det han hade runt omkring sig på rätt sätt heller. Det blev ju mycket några avslut från distans och lite annat. Men arbetsinsatsen går ju inte att klaga på, så är det ju. Sen, men när man ska sammanfatta det, så är det ju, ja, Ronaldo, ja, ett ass, ett mål. Ja, det, han vann det där, så får man väl säga. Och en otroligt imponerande insats av honom, som ju inte varit så bra som man kanske hade trott i EM innan. Han har haft sina ögonblick av briljans, såklart, men inte hållit den där jämna höga nivån som man kanske tyckte att Gareth Bale har gjort. Men när det väl gäller, då står han där och poserar inför kamerorna sådär vant som bara han kan.
Han gillar ju kameror.
Han gillar ju kameror, och han gillar ju sig själv och hur han ser ut, så är det. Och vi kan väl vara ärliga med att vi körde en liten torrkörningssändning här med Per Boman nu, som var tvungen att fly för att han inte hade tid innan vår dator kraschade. Och då var vi inne på just det där att ja, men skillnaden, jag tycker verkligen vi måste skilja på person och spelare. Det är en tröttsam debatt som pågår så fort det går bra för Ronaldo, att man hatar Ronaldo. Visst, jag tycker också ganska illa om den varelse Cristiano Ronaldo verkar vara, utan att känna honom så väl, om man säger så. Men som fotbollsspelare så är han ju en av historiens allra bästa, och man måste ju kunna hylla honom som fotbollsspelare fast man tycker illa om honom som person. Samma med Messi, man måste ju kunna hylla honom som fotbollsspelare även fast man numera också tycker illa om honom som person, efter att ha suttit och skyllt hela sin skattesmitning på sin kära pappa. Och om det nu är sant, så undrar jag hur fan man kan dra in x antal miljarder och lita blint på en farsa som växte upp under förhållanden där man inte har haft x antal miljarder. Då kanske man borde skaffa lite bättre rådgivare.
Ja, absolut. Nu ska vi inte prata Messi kanske i den här podden, men
nej, men jag kände att vi måste balansera upp hatet mot Ronaldo och kärleken till Messi med att även Messi faktiskt har sina onda sidor detta helgång.
Ja, jag föredrar Suarez. Det är en fin kille.
Ja, klart du gör.
På tal om hatade spelare. Vi tar väl det som en segway då, rakt in i matchen. Och inför så pratades det ju väldigt mycket om de som inte skulle spela. Dessutom, det var Aaron Ramsey i Wales och Pepe i Real Madrid. Kanske
i Real Madrid?
I Real Madrid annars.
Ja, så är det.
I Portugal. Ja, det går på autopilot.
I den här fula tröjan som såg ut som en innebandyklubba från 90-talet, det Portugal valde att spela semifinalen i.
Varför spelar de i bortaställ båda två?
Det var väldigt märkligt. Varför spelar de i så fruktansvärt fult bortaställ om de nu måste spela i ett bortaställ?
Ja, men alltså det där med fula och snygga. Ja, men du vet vad jag tycker om.
Ja, du kommer försvara Rizzoli strumpor igår också. Men det bara köra på.
De var ju grymma.
Ja, herregud.
Älskade de strumporna.
Domarns strumpor, ska vi vara tydliga med att säga. Frankrike och Tyskland. Det var bland det värsta övertramp trampet jag sett i...
Färgen påminner väldigt mycket om ett par gamla skateboardskor jag hade. Ett par Sal Barber Baby Blues som jag hade på högstadiet, som jag var väldigt, väldigt förtjust i. Så att jag blev lite tagen av de där strumporna. Jag hade gärna haft sådana på mig när säsongen för mig drar igång någon gång i framtiden.
Okej. Okay.
Men det är det med fotbollströjor och snygga och sådär. Det är så, ja, jag har ju varit inne på det förut, men det är så roligt när hundratals, tusentals fotbollsgrabbar som klär sig som skit resten av året, som överhuvudtaget inte har någon som helst känsla för varken form eller färg i sin övriga garderob, helt plötsligt har så oerhört starka åsikter om vart en linje går över axeln eller...
Kan jag få några namn på de här fotbollsgrabbarna du pratar om? Nej, men jag känner att vi vill peka ut lite folk här.
Nej, det ska vi absolut inte göra. Men det förbryllar mig.
Det är en slakt av supporterskaran kring fotbollen.
Ja, men det förbryllar mig.
Vilken otrolig avrättning av deras modekunskaper och stilkänsla.
Ja, ja, men det är det. Just den här detaljen tycker jag är fascinerande.
Vi kan
lämna det. Men jag tycker att både Rizzolis strumpor och Portugals bortaställ fick orimligt mycket uppmärksamhet runt de här matcherna.
Är fullt rimligt tycker jag.
Ja, du har fel. Tillbaka till matchen då. Var det ett rättvist resultat till slut? Det kändes som Wales inte orkade med det här till slut.
Nej, och det kändes som Gareth Bale var väldigt, väldigt ensam. Han behöver sin Aaron Ramsey som någon som kan slå de där bollarna på honom. Det finns ingen annan sån i Wales. Det vi har sett saknas i Sverige också på många sätt. Det var väldigt, väldigt tydligt nu. Så att, självklart rättvist. Jag tycker Portugal har varit starka genom hela turneringen på ett sätt. Dels de har inte lyckats vinna med 90 minuter. Det har ju varit oerhört svagt. Men det har också känts som om de har varit väldigt, väldigt fega och på något sätt varit nöjda med sina oavgjorda resultat hela vägen. Men det finns ju, man ser ju hela tiden att det finns tendenser till någonting väldigt, väldigt stort där. Man ser i Pepe, inte nu som var skadad, men han har varit kanske turneringens bästa back tillsammans med Boateng från sitt italienare som försvann tidigare. Och Ronaldo, finns ett hyfsat sparkapital. Jag tycker Nani varit extremt bra i sin anfallsroll. Jag tycker Renato Sanchez har varit hela turneringens utropstecken tillsammans med Griezmann. Så att, ja, det finns saker där.
Ja, det gör det verkligen. Hos många har ju Portugal nu seglat upp, eller gjorde i alla fall lite inför matchen igår, som en favorit att ta hem hela det här mästerskapet. Man tycker att den här lite mer cyniska fotbollen än vad man är van att se Portugal spela har ju visat sig väldigt effektiv. Och det känns som ett lag som är väldigt svårt att bryta ner.
Ja, men det känns som det finns liksom två läger igen på något sätt. Det finns de som spelar organiserat och de som bara kör på liksom, på något sätt. Alltså, och de som litar till sin egen talang. Det är väldigt få lag som varit organiserade och haft en väldigt stor talang. Portugal är en av dem. De har ju, kan ju utnyttja sina kontringar på ett ganska effektivt sätt när du har Nani, Ronaldo, Renato Sanchez och andra offensiva vapen. Tyskland var väl det andra som har både organisationen och talangen. Jag tycker de var klart bättre än Frankrike om man ska snudda vid den matchen redan nu. De var förtjänta att vinna den här matchen. Det var två stora misstag de gjorde. Men de var ju det klart bättre laget. De är ju förmodligen EMs bästa lag. Hade de haft en striker av klass, någon renodlad anfallare de litat på, så tror jag att de hade spelat hem den här EM-turneringen. Men det kändes som det saknas lite tyngd längst fram.
Ganska jämförbart ändå med Portugal, som heller inte har någon renodlad striker. Men de har en Cristiano Ronaldo, och det har ju inte Tyskland heller. Hur mycket superstjärnor de än har i det där laget med Thomas Müller och Toni Kroos och Mesut Özil och så vidare, så har de ingen Ronaldo.
Nej, och det brukar vara så, för att vinna stora turneringar brukar du behöva någon matchvinnare. Vi har väl sett Spanien göra annat ibland, men det brukar ändå behövas någon som avslutar de där anfallen. Portugal har ju gott om matchvinnare. Tyskland har gott om framspelare, så är det verkligen. Alltså Toni Kroos är en av världens bästa passningsfötter. Mesut Özil vet fortfarande inte hur man skjuter själv, men förmodligen världens bästa assist eller framspelare. Thomas Müller är också kreatör. Han är inte riktigt en striker som springer hem skytteligor på det sättet. Så att,
ja, han har sprungit hem två VM-skytteligor.
Det har han gjort, absolut. Men du förstår vad jag menar. Ja, han bjuder inte den tyngden längst fram. Inte den som står i straffområdet och gör de lätta målen på det sättet. Han gillar ju att vara lite längre ner. Han har ju till och med spelat på en kant nu. Mm. Från gång till annan. Så att, han bjuder inte heller på den grejen riktigt. Så att, och jag tror att Klose var ju Klose. Och han var inte så bra spelare om man kollar senaste VM-turneringen, men det var ju precis det Tyskland behövde liksom. Då behöver den gubben längst fram, och då behöver inte han hålla så extremt hög kvalitet. Jag tycker det var lite förvånande att de inte tog med någon sån anfallare nu. De har Mario Gomez som var bra när han fick spela, men inte så bra, och de känns inte som att lita på honom fullt ut. Och sen är de Lukas Podolski som inte alls är den spelaren heller. Så att jag tycker det var lite märkligt.
Mm. Och Mario Gomez som inte fanns tillgänglig igår. Men vi kommer till den matchen alldeles strax. Vi ska bara knyta ihop säcken då mellan Wales och Portugal. Hur imponerad är du utav Wales framfart i den här turneringen? De har ju inte ställts kanske mot det absolut tuffaste motståndet. Belgien visade sig ju inte var alls så bra som vi hade trott på förhand.
Nej, Belgien gav väl bort den matchen. Det är typ ett sånt lag som hade, om de hade haft en organisation så hade de klarat sig betydligt bättre. Nu hade de inte det överhuvudtaget, de hade bara talang. Och det kommer man inte så långt med när man har en galen anfallare som står och viftar från tränarbänken. Det var inget segerrecept. Wales har ju imponerat såklart, tycker de var bra i gruppspelet också. Det såg man ju då, de kryssade sig inte vidare som någon av treorna som något annat lag gjorde. Men, nej, men det är imponerande såklart. Och det känns sådär, varje gång man ska tippa ett mästerskap så måste man ju hitta ett skrällgäng och sätta semifinal. Det känns som det aldrig slår fel. Det ska vara någon där som inte borde vara där. Och Wales borde ju inte vara där om man ser till kvalitet. Men de har lyft sig. Ashley Williams tycker jag också man ska dra fram. Det känns som utan honom hade de haft väldigt stora problem, tror jag. En riktig härförare var viktig för det laget.
Jag tyckte det var lite roligt ändå när portugiserna gick ut och sa att vi ska spela mer fysiskt, vi ska spela mer cyniskt. Och Wales kontrade med att slänga in James Collins. Ja. Den kanske mest begränsade mittbacken som kan en sak. Och det är att
odla skägg.
Det är odla skägg och stångas. Ja. Det är ju det han gör. Så att,
ja, men det var ju lite konstigt Portugal. Det känns som hela deras taktik föll över på att det skulle bli inläggsspel också. Ronaldo blev ju en John Koller längst fram. Liksom, och man satt och funderade på, kommer det här verkligen hålla? Hur kan de inte försöka spela mer på backen? För Wales vill ju ha inläggsspelet. Det var ju helt uppenbart. Sen visade det sig att Cristiano Ronaldo är tillräckligt bra som John Koller också för att avgöra en match. Så att det gick ju vägen ändå. Men det var också lite förvånande.
Ja, det kom ju statistik nu om det där upphoppet som ju inte är det högsta vi har sett Cristiano Ronaldo hoppa. Vi har sett honom hoppa ganska mycket högre än så där.
Bildgoogla, det är värt det.
I stunder. Ja, verkligen. Det är en helt fenomenal spänst han har. Alltså, jag vet inte vad jag har sett en fotbollsspelare göra på det där sättet någonsin faktiskt.
Nej, de som brukar ha så bra spänst brukar vara så korta, så att de brukar ha tillräckligt bra spänst för att komma upp i de här långa killarnas nivåer. Och långa killarna brukar inte ha den där typen av spänst. Men det går ju mot mer och mer det atletiska fotbollen, så att ja. Han är väl en föregångare där.
Ja, men de presenterade statistik som var då så här jämförbar. Man såg bara sådana siffror bland så här NBA-spelare i hängtid och hur högt fötterna var från marken och så vidare. Så att det är imponerande verkligen. Och det avgjorde ju till slut, fast de hade väldigt starka nickstarka mittbackar i Wales förstås.
Jo, men det känns som han är lite en föregångare i fotbollen på ett sätt, Cristiano Ronaldo, för att på något sätt var han ju den första som var en riktig elitidrottsman på alla sätt liksom. Alltså han är ju, fysiken är ju hans grej, snabbheten, styrkan blandat med teknik och skott såklart, men han är ju liksom en fullfjädrad liksom, det är ett fysiskt praktexemplar, och det går ju inte längre att vara en annan typ av spel, en Zidane som kanske inte går till gymmet, eller liksom en kille som inte gillar att värma upp utan att nämna några namn. Andrea Pirlo heter han. Det blir svårare och svårare att vara bra på någonting och inte bra på allting om du ska vara den där riktigt dominerande spelaren.
Ja, helt klart ett Portugal vidare till final då, så ska vi se ifall de får någon upprättelse från den här finalen mot Grekland 2004.
På hemmaplan. Djupa såren.
Ja, precis. Och de kommer få möta en hemmanation då istället i Frankrike, som till slut ganska komfortabelt tog sig förbi Tyskland. Det blev i alla fall klara siffror i 2-0.
Komfortabelt vet fan om jag håller med om i
för sig. Nej, för att det var ju verkligen en match med två halvor. Den gamla klyschan.
Den gamla klyschan.
Där Tyskland var otroligt dominanta i första halvlek. Fram tills det där målet. Den där straffen. Vad säger vi om det? Jag tyckte ju inte alls när jag såg den första gången. Det kändes som att, ja visst, Schweinsteiger försöker klämma sig fram där. Liksom, han skickar upp armen för att tacklas mer eller mindre. För att få upp axeln mot. Bollen styrs då via Evras panna ner på hans hand. Jag tyckte inte det var någonting att bråka om. Sen när man såg några repriser så inser man att han är ju för det första väldigt mycket tvåa in i den duellen. Hade han inte varit tvåa in i den duellen utan det hade varit på ett lite annat sätt, då hade jag nog kanske inte tyckt att det var straff, framförallt inte gult kort. Det tyckte jag var väldigt märkligt, men straffen kan jag köpa med några repriser.
Ja, jag tycker också, när man, det är den här klassiska klyschan också, ja, 7 repriser och så, men vi kan ju konstatera att det är inte fel att blåsa straff där. Nej. Det kan man ju, och sen kan man också tycka, ja, det är förmodligen inte medvetet, jag tror inte heller han gör det där för att boxa bort bollen.
Nej.
Men det är ju inte det man ska
dra med. I så fall missar han ju bollen ganska grovt, eftersom det är väl Ebra, va? Som nickar. Faktiskt träffar den med pannan och styr ner den på handen.
Men hela min bild av det är att det är otur att han hamnar där. Och det är otur att det blir straff. Men jag tycker också att det går inte att klaga på att det blir straff. Om man läser tyska tidningar idag så är det så här, Colina, UEFA:s domarchef, han skickar ut den italienska domaren för att sänka Tyskland efter att Tyskland slagit ut Italien. Det var en hämndaktion. Och de har liksom sina konspirationsteorier. Men inte ens de kan komma fram till, trots de här galna konspirationsteorierna, till att straffen var säkert fel, så att, och det säger en del, då kan den inte vara säkert fel, så att, nej, jag tycker att det var ett bra domslut ändå.
Så det var någon som skrev, domarkåren har nu tilldelats VM 2026.
Snyggt. Nej, men jag tycker att det är som man försvarar domaren, tycker jag. Han kommer ju få skit för det där, för att det var en tveksamhet, för att man inte upptäckte det så uppenbart direkt. Men efter alla repriser så tycker jag att han gör ju rätt liksom.
Ja, det gula kortet tycker jag är felaktigt.
Det är inte heller det någon kommer klaga på.
Nej. Så. Och det blir ju inte matchavgörande heller. Nej. På något sätt.
Det blir straffen där.
Annars är Tyskland, som ju hade en del problem, inte minst för att Sami Khedira var skadad. Man hade också Mats Hummels avstängd, vilket ju blev kännbart när Boateng en bit fram i matchen fick kliva av skadad. Då hade man nog gärna haft den där försvarschefen. Nu fick Hövedes dra det lasset, vilket han ju förvisso gjorde förtjänstfullt. Men...
ja, och det var inte där i brast heller. Det var ju dels Schweinsteiger som var lite otur, hamnade fel där, och sen Joshua Kimmich som tappade boll, och hemspringet när Paul Pogba står och latchar med bollen i 15 sekunder där. Alarmerande. Kolla på de reprisbilderna, så helt still hela det tyska laget. Ingen är intresserad av att komma hem och bara lösa den situationen, så att de får ju en gratis chans där.
Men det var ändå lite förvånande, tyckte jag, hur Löv ställde upp det här laget. Alltså rent på pappret, man ställer upp ett 4-3-3 eller 4-2-3-1, hur man nu väljer att se på det. Med en Toni, sätter man då Toni Kroos som nummer 10, då får väl ändå kalla det för en 4-3-3, för han kommer ju inte ligga där uppe, utan han kommer sjunka. Men vi såg en Emre Can starta sin första match och i stort sett i alla anfall ligga 20 meter framför Mesut Özil. Vilket var väldigt, väldigt förvånande, för det är ju en position han inte har spelat i klubblaget, och framförallt inte har spelat i landslaget, där han i första hand har varit högerback de senaste åren. Men här spelade han i stort sett som till höger i ett tremannaanfall precis bredvid Thomas Müller, och där såg han ju ganska vilse ut många stunder.
Han kast första 10 kan man säga.
Han hade kämpigt första 10. Sen så kom han in i det och spelade framförallt fram då till den där farliga chansen för Thomas Müller, och hade också ett ganska bra skott själv och försökte ju göra det mesta. Han är ju en kille som gillar att ta lite plats på en fotbollsplan. Han är rätt övertygad om sin egen förmåga. Sådär. Men förvånande att det var så Löv valde att formera det, tycker jag. Samtidigt så fick han ju Mesut Özils då fina uppspelsfot då, tillsammans med Bastian Schweinsteiger, som väl egentligen har helt okej fötter också, tycker jag. Så jag vet inte, men det var lite förvånande. Jag tyckte Tyskland tappade väldigt mycket anfallskraft genom att göra så, istället för att spela till exempel en Kyrle eller en Mario Gomez, som sen kom in då för Chan, som, nej, inte Mario Gomez, Mario Götze. Man tappade ganska mycket anfallskraft.
Ja, jag tycker också man saknar de där avslutarna, de där matchvinnarna. Alltså Müller är ju en avslutare, matchvinnare på sätt och vis. Han kan vinna skytteligor, absolut, men det är inte den tyngden längst fram. Om man tittar bredvid honom då, ska liksom Emre Can göra? Nej, det kommer han inte göra. Toni Kroos, inte den typen av spelare. Mesut Özil vet som sagt inte hur man ska skjuta än, för att han letar alltid efter passningar. Han gör det briljant, men han skulle må bra av och ta lite egna avslut, för att han har ett bra skott också. Schweinsteiger är inte den typen heller. Då har man liksom räknat upp mycket av den offensiva linjen. Det är inte så mycket kvar. Då är det Draxler och Müller som ska göra det. Och Draxler gjorde vad han kunde, Müller gjorde vad han kunde, men det räcker liksom inte. Det blir inte den tyngden. Och absolut, Kyrle Götze som jag tycker är konstigt att han fått så mycket förtroende, för jag tycker inte han varit bra alls. Det är konstigt att han kom in också, men de har saknat dem. Och i truppen kan man väl också ifrågasätta varför det inte fanns fler renodlade anfallsspelare. Sen ska man ju också säga, de gjorde det bra. Jag tyckte att de förtjänade att vinna matchen, men de gjorde två stora misstag och det kommer att kosta dem. Samtidigt, de skapar ju tillräckligt mycket för att göra mål. Så att, som,
och var
som,
väldigt nära många gånger.
Ja, och som matchen genomförde så gör de det bra. De är ju det bättre laget. Så att, det går ju också, det är klart man letar brister och förklaringar, men man kan ju också.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Konstatera att det var en del otur och många individuella misstag som spelade in i det.
Ja, men frågan är, jag är fortfarande lite förbryllad över just den här, varför inte sätta in en Julian Weigel som är mer en defensiv mittfältare och spela Mesut Özil där uppe då, som kan slå en helt annan typ av passning och göra sin gubbe och så vidare, vandra in och
flytta ner Toni Kroos djupare.
Ja, precis, som ju också har de egenskaperna. Ja, jag blev inte riktigt klok på, jag tyckte de tappade väldigt mycket anfallskraft på att göra så. Samtidigt så skulle Chan då löpa ner hela vägen till boxen, det defensiva, och ligga 20 meter nedanför med stödset så fort Frankrike hade bollen. Och då var han ju ganska ofta felplacerad istället i den förflyttningen.
Det är också konstigt att de inte tydligare, som ju det SVT tjatade ganska mycket om under matchen igår, kommentatorerna Chris och Glenn, men som de hade helt rätt i, att Payet fuskar ju väldigt, väldigt mycket defensivt. Evra blev ju helt ensam på vänsterkanten. Där borde ju tyskarna överbelastat ännu mer, kanske på högerkanten, och kanske flyttat över Draxler dit och fått in lite mer kraft där. Jag tycker inte heller att de utnyttjar fullt ut.
Och tittar vi då på samma position i det franska laget, så såg vi en Kanté som förvånande nog ställdes över till förmån för Sissoko, Matuidi som spelade då bredvid Pogba som var centralt.
Han ville väl ha sitt vinnande lag från kvarten. Det var väl känslan att don't change a winning team. Det känns som det var det som var utgångspunkten.
Samtidigt så blev det ganska uppenbart där att det var jobbigt för Pogba i första halvlek, och det var väldigt, väldigt ont om defensiv kraft och någon som tog de där löpningarna som Kanté erbjuder.
Ja, jag tycker också att Sissoko är inte så imponerad av heller. Han är en enorm fysik såklart, en genombrottskraft, men jag hade också ställt upp det här laget annorlunda, tror jag. För att det känns som dels Payet fick lite för mycket defensivt ansvar, Pogba inte riktigt så mycket utrymme och skina som han ska ha. Så att jag hade också gärna haft Kanté på planen. Sen gör han det jäkligt bra när han byter ut Payet och får en väldigt fin balans med men när han flyttar Matuidi så att det är en Kanté centralt. Mm. Det gjorde han ju så.
Ja, för det är ju det som är hela grejen med Kanté. Att det är ju därför man har honom, för att man har spelare framför som ska göra de där offensiva, briljanta sakerna, och de kan liksom lita på att du har en spelare defensivt som kommer ge dig understöd på båda kanterna, kommer ge båda ytterbackarna understöd i pressen när motståndaren har bollen där ute. Det är ju därför man har honom. Det är därför en spelare som Payet kan funka så bra. Det var därför han var så bra i de första matcherna, för att han behövde inte ta så mycket hemjobb, för där var Kanté och jobbade på allt liksom.
Ja, det blir spännande i finalen, se hur han ställer upp det där nu.
Ja, jag skulle bli förvånad om inte Kanté startar.
Det blir jag också.
Jag tycker att det är en fantastisk fotbollsspelare. Och då har vi då en final mellan Frankrike och Portugal. Två stycken länder. Och det här är lite...
Två länder,
ja. två stycken länder som har väldigt, väldigt mycket gemensamt. Och det bor bland annat väldigt mycket portugiser i Frankrike. Så det är liksom lite halv hemmaplan för en hel del.
Om du kallar det derby kommer jag gå ut i studion, bara så att du är medveten om det.
Nej, det blir inget derby.
Tack.
Men... jag tror det bor 1,2 miljoner portugiser i Frankrike. Vilket är väldigt, väldigt mycket.
Det är väldigt, väldigt mycket.
Och det handlar om arbetskraftsinvandring, men också folk som flydde på 60-70-talet. Så det är väldigt mycket den andra och tredje generationens invandrare även i det franska landslaget. En ganska betydande spelare har du med portugisiskt påbrå. i, kan du gissa vem?
Nej.
Griezmann.
Ja, ah, okej. Okay.
Hans morfar var spelade högsta ligan i Portugal.
Ja, tjur.
Där ser man.
Ja.
Men också flera stycken. Kommer du ihåg den andra Petit? Den portugisiska Petit.
Ja.
Som spelar landslaget.
Ja.
Födde Strasbourg.
Ja, du ser.
Ja.
Jag fortsätter så här. Det är extremt intressant.
Nej, men det är två länder som har otroligt mycket gemensamt. Och det bor som sagt väldigt mycket, bor även väldigt mycket fransmän i Portugal. Så att det blir ett speciellt möte för många, tror jag. Och det blir framförallt ett möte som Frankrike ska vinna.
Ja, och det är det som gör att hela känslan, alltså inför mästerskap trodde stenhårt på Frankrike. I den här kära EM-bibeln så har väl Frankrike och Griezmann som skyttekung, vilket jag är väldigt nöjd med just nu. Men nu är ju känslan att ja, Frankrike ska vinna det här, de hemmaplan allt är upplagt för det. Ingen har räknat med Portugal riktigt. Många kommer hävda att de har tagit sig den enkla vägen, fått en gynnsam lottning. De kan inte vinna match över 90 minuter förutom semifinalen. Vilket gör att allting plötsligt med den här motvända logiken som fotbollen jobbar efter tyder på att Portugal kommer springa hem det här i någon kontringsfotboll eller på straffar.
Mm, precis. Och om man säger så här, Portugal kommer antagligen inte flytta upp så mycket, då har de inte gjort den här turneringen och spela så där väldigt högt. Det kanske känns lite skönt för Giroud att han inte behöver kontra så mycket
så kan det vara.
Mot just det här motståndet.
Samtidigt så tycker jag att Frankrike har varit som bäst när de har fått kontra, när Griezmann har fått röra sig över de här enorma ytorna, när Payet har fått komma med lite fart i ett inte helt uppspelt försvar och bryta in från kanten. Det är då de är som bäst, så att, men de kommer ju, Portugal kommer ju ge bollen till Frankrike och Frankrike kommer ju inte kunna undvika att ha den eftersom det är hemmaplan och allt det där. Och det, bara det tycker jag också talar en hel del för Portugal.
Mm. Men ändå en match som kommer vara väldigt annorlunda från den här semifinalen där ju Tyskland dominerade och nu förväntas ju Frankrike dominera på ett helt annat sätt.
Och har de ett lag för det då?
Ja, det är det som är frågan. I de matcherna som de har gjort det så har det ju sett ganska uddlöst ut faktiskt.
Ja, väldigt låst fram till slutminuterna när en stunds briljans har gjort det. Man är inte så imponerad. Pogba har inte alls kommit upp i nivå. I övrigt så är det inte det liksom bollspelande laget tycker jag. Inte det bollspelande mittfältet på det sättet heller. Så att, ja, det blir intressant.
Mm. Ja, vi får väl ta och titta då på hur lagen kommer, vad vi tror att de kommer ställa upp inför den här finalen. Det blir väl en backlinje som vi såg igår med Koscielny och Umtiti för Frankrike. Umtiti som väl har spelat till sig den där platsen för Adil Rami.
Ja,
var bra igår.
Han var bra igår. Det var många som höjde på ögonbrynen kring Barca-affären, tyckte att det var ett stort steg. Jag var en av dem, var inte helt övertygad om att liksom, en ung kille från Lyon skulle kunna gå in i ett Barcelona. Jag vet inte om han gör det än heller, om det tänkte att han ska starta från början. Men han har imponerat, absolut, igen. Ser lite flängig ut ibland, som man gör när man är ung. Lite överambitiös i vissa luftdueller och sådär, men bra.
Ytterbackar Sanja, Evra har ju spelat hela mästerskapet.
Och Evra får man hylla, herregud vad bra han var igår och herregud vad bra han varit. Alltså vilket ansvar han tar. Ja, jag vet, och han har ju varit ett praktfin på alla sätt under alla år i franska landslaget. Det här är väl hans sätt att kanske få lite, ge tillbaks lite till slut. Men ja, en av de absoluta nyckelspelarna.
Ja, varit väldigt, väldigt nyttig. Sen är ju frågan då hur de ska formera det där centrala mittfältet. Vi tror väl ändå att Pogba får ett understöd defensivt av Kanté. Och sen är det väl frågan om det blir Sissoko eller Matuidi. Och det är ju Matuidi, känns det som den som ligger närmast till hands.
Så känns det. Mer tydlig tvåvägsspelare. Lite mer etablerad på framförallt, om man ser ryktesmässigt inte minst, så tror jag att det finns en nog lättare att lita på honom, tror jag. Mm.
Och så där framme en trea med Payet, Griezmann och Giroud.
Ja,
det är ju inte mycket om. Det är inte mycket ord om,
tror jag. Nej, så är det ju. Payet var väl den som hade kunnat spela sur i laget om man tittar på när de ställde upp inför EM, men han har ju varit en av de absolut bästa. Giroud gör ju enormt mycket nytta. Han gör ju det han gör i Arsenal, men nu finns en Griezmann bakom som gör målen också, som Giroud fortfarande inte gör, så att, men han är extremt viktig. Mm.
Och Portugal då lär väl ställa upp ungefär som man gjorde mot Wales, men får tillbaka William Carvalho som borde gå rakt in och starta den här finalen.
Kommer gå rakt in och starta, det kan vi nog vara relativt säkra på. Så får vi se hur Pepe mår då, om han kan spela.
Det är ju, kommer bli en rätt viktig pjäs där in och stångas med Giroud, kan man tänka sig.
Så är det.
Bruno Alves är väl inte riktigt av samma dignitet. Han blev uppsnurrad av Hal Robson Cano ett par gånger i semifinalen också. Det är väl kanske inget man sätter i CV direkt.
Nej, så är det väl inte. Än fast vi gillar Hal Robson Cano såklart.
Det gör vi. Alltså, så som han fintade upp hela det belgiska försvaret.
Och där finns det några namnkunniga spelare också. Så att,
ja.
Kanske inte så mycket den matchen i och för sig. När det var en del borta.
Ja, helt klart. Nej, men ett Portugal där ju det mesta förstås handlar om Cristiano Ronaldo
ska göra det. Och Nani. Jag tycker inte vi ska glömma Nani. Han har varit väldigt, väldigt bra. Innan semin tror jag så hade han varit inblandad i hälften av alla Portugals mål. Så att han har varit en avgörande spelare. Ronaldo Light kan man väl kalla honom för kanske.
Ja, han har ju varit det ganska hela sin karriär egentligen, ja. Efter han slog igenom då i Manchester United och var ju liksom en stor stjärna i Manchester United under flera säsonger och var ju då Ronaldos arvtagare på kanten där och var en Ronaldo light,
Ronaldo light.
På många sätt.
Ja, han är ju inte lika bra, men nu som anfallare så har han ju bidragit med större rörlighet inte minst. Man har sett honom slita rejält nu för laget. Han är ju den som får löpa upp ytorna, så att, han har gjort det väldigt, väldigt bra.
Ja.
Och så ser vi fram emot Renato Sanchez igen såklart.
Ja, det är väl hela turneringens största behållning att se den här 18-åringen springa runt som han vore 29 och en etablerad världsartist.
Och nu ska vi ta det här, för att du vill inte ta det här, men jag tänker inte undvika åldersämnet. Det går inte att undvika åldersämnet när man pratar om Renato Sanchez, för alla kommer ju säga det, men han är 23 egentligen, för det finns den här teorin eftersom hans föräldrar registrerade honom som medborgare i Portugal, döpte honom först efter 5 år för att hans pappa lämnade hans mamma och det var inte hans mammas första prioritet kanske att se till att all byråkrati var på plats. Hon hade nog med att försörja den där familjen som inte kommer från de rikaste förhållanden, om man säger så. Men jag tycker hela debatten är så skev, för att det är så, ja, men om vi ponerar att han är 23, då, säg att han är det. Han är fortfarande en helt fantastisk fotbollsspelare. Jag skulle säga att hans värde inte är så dramatiskt mycket mindre. Och det finns ju inget fusk i det heller då. Alltså det finns ju inget så, alltså det spelar ingen roll om han är 23 eller 18. Han gör ju samma insats på fotbollsplanen. Och om han nu är 23, varför har Benfica inte låtit honom spela i 5 år redan i så fall?
Ja.
Så det finns så många frågor där tycker jag. Alltså för att,
nej, men det där handlar väl... Det
är så löjligt.
Kom inte hela liksom grejen bara från någon konstig anklagelse från en... någon manager i den portugisiska ligan som inte hade någon grund och så växte det där till någonting som det inte det var. Det finns ju ett födelsebevis på honom där han är 18 år gammal och det är liksom
från sjukhuset, som var inte registrerad på, jag vet inte exakt hur registreringen fungerar i Portugal, men det skedde i samband med att han döptes 5 år senare. Och det är ju inte helt ovanligt i sådana länder. Så att, det jag tycker är intressant är ju inte debatten och inte anklagelsen. Det jag tycker är intressant är liksom betydelsen av det egentligen. För mig spelar det ju ingen som helst roll om han är 18 eller 23. Jag tror Bayern München hade betalat precis lika mycket för honom om han var 23 som om han nu var 18. Så jag tycker att det är en sån icke-debatt, vilket gör att jag bara måste få rasa lite mot det.
Ja, gör det. Det har väl inte varit så mycket en debatt i Sverige heller, utan det har väl...
Nej, den har väl växt nu när Renato Sanchez har blivit lite ett större namn.
Ja, det har varit en stor debatt i Portugal
förstås. Ja, den kommer ju förfölja honom genom hans karriär om han nu blir framgångsrik. Så kommer det alltid vara.
Vilket vi kan väl
räkna med att han kommer
anta att han kommer
bli. Ja, om psyket håller så kommer det där gå bra.
Ja, utan tvekan. Ja, Mark Clattenburg. Ja. Får EM-finalen.
Mark Tungan Clattenburg.
Ja, den såg inte jag riktigt komma, i alla fall inför den här turneringen.
Nej, men undrar vad Peppe känner kring den utnämningen. Det blir intressant att se.
Ja, just det, han
det var han som slickade upp Peppe.
Ja, precis, i Champions League-finalen där, va?
Ja.
Ja, den var spännande.
Men är de inte jävligt det känns som UEFA. Jag tycker Jonas Eriksson har förtjänat en final i x antal år. Jag tycker att han återigen var en av turneringens bästa domare. Han är ju hyllad i världspressen också. Men det känns som de vill ha liksom en italienare eller en engelsman eller någon från de största ligorna hela tiden. De vågar inte riktigt lita på att en allsvensk domare ska kunna ta en stor final. Det är min känsla i alla fall. Hade han dött Premier League, jag övertygad om att han hade fått finalen.
Är inte det också en liten ska man säga, kompisgrej med de stora förbunden också, att det är liksom en fjäder i hatten för FA att visst, vi kanske inte hade ett fotbollslag som gick i den vägen, men kolla, vi har en domare i finalen.
Så kan det absolut vara.
Och det är samma sak med de tyska och den italienska domaren. Nu tycker jag i och för sig Risola är en väldigt, väldigt duktig domare.
Jag tycker Clattenburg också är en bra domare, ingen snack om saken.
Nej, det tycker jag också.
Men absolut, men man skulle ju vilja att de skyndar på det här med proffsdomare, att Premier League faktiskt tar in lite internationella domare, att det skulle höja statusen på hela domaryrket också, om du liksom är en aspirerande domare domare i Sverige, du får ju enormt mycket skit som domare. Jag förstår inte hur du orkar med. Men om du hade sett en karriärväg framåt, om det hade funnits en sån väg, om du då hade blivit ett domarproffs, som Jonas Eriksson hade kommit till Premier League, så hade vi ju varit stolta över honom och hyllat honom ännu mer. Som svenskar har ju fått en helt annan respekt från den svenska fotbollspubliken, tror jag. Istället för att springa runt på Strömvallen varannan söndag, så hade han liksom fått döma de största matcherna vecka ut och vecka in. Han hade blivit bättre, och jag tror hela domaryrkets rykte hade blivit betydligt bättre. Så. Fix it!
Fix it! Ja, absolut. Det skulle vara någonting... ett nyttigt steg att gå, tror jag.
Ja, och snyggt också att se när ligorna ska kriga om de bästa domarna och värva dem och skriva avtal och sådär. Det hade varit intressant.
Man hade hamnat i England allihop, för det där.
Det hade de blivit. Det hade de blivit.
Det är tyvärr så. Hörru, vi måste ju någonstans ge oss på, vi har ju tippat ganska framgångsrikt i den här podden under veckorna.
Vi hade rätt på en omgång där i alla fall, så att det är väl den vi tar med oss.
Vi hade rätt på alla åttondelsfinaler.
Ja, alla åttondelsfinaler, sen glömmer vi resten. Men.
Ja,
vi har inget redovisningsansvar här.
Verkligen inte, vi helgarderade lite därefter också och säga olika saker. Så, att.
Så någon har haft rätt.
Någon har haft rätt. Vi har en match kvar att spela. Frankrike eller Portugal.
Men nu är det jobbigt, för att jag har ju mitt Frankrike-tips. Och man ska ju som sagt inte...
Jag tippade också Frankrike inför. Det var ju så.
Man ska inte frångå det, så är det ju. Men jag tror att Portugal vinner finalen, för att allting talar för att Frankrike gör det. Med den logiken...
Men talar verkligen allting för att Frankrike tar det?
Jag tycker Frankrike är imponerat mest. Vi har sett Portugal inte har lyckats avgöra matcher. Det är precis det Frankrike har varit bra på. Jag tycker Frankrike har skyttekungen i sitt lag. De har hemmaplan. De kommer få föra matchen. Portugal nedlagstippade, inte imponerat under EM på det sättet, har visserligen Ronaldo, absolut, men frågetecken kring Pepe. Ja, jag tycker mesta talar för Frankrike i alla fall. Det talar för Portugal, tycker jag.
Jag är inte lika, alltså visst att Portugal har haft en enklare väg fram till finalen, det kan ju ingen säga emot.
Det talar ju för dem, andra tiden.
Ja, dels så talar det väl för dem att de inte har haft kanske lika mycket förslitningar och så vidare, inte spelat i samma tempo i de här matcherna, samtidigt som spelat en del förlängningar och tagits vidare genom straffsparksläggningar och såna här saker. Jag tycker dessutom att de här väldigt tajta segrarna som de har haft, som är straffsparksläggningar, det känns som att det har sammansvetsat det här laget lite grann. Jag tycker den här filmsekvensen är fantastisk, den som har översatts när Ronaldo säger åt Moutinho att slå en straff. Han peppar honom och säger, nej men du är bra på det här, du har ett bra skott och du kommer sätta din straff, det är lugnt. Det är Guds händer, men bara gör det liksom, jag tror på dig. Det är ju någonting man inte så ofta ser från Ronaldo, att han tar just den rollen. Och Pepa Moutinho som satte sin straff klockrent i den straffläggningen. Och jag tror det är någonting som har sammansvett. De känns som ett lag verkligen. Vilket de kanske inte gjorde i gruppspelet direkt.
Nej, det tror jag också varit styrkan för Frankrike på samma sätt. Att det känns som båda lagen litar på att, alltså det kan vara minut 88, men båda lagen litar på att de kommer att avgöra det. Frankrike har ju haft några sista minutens segrar, kan man säga, och Portugal, som du säger, rätt säkert har gått till straffläggning också, har gjort det förut och kommer tro att de kommer vinna den. Så. Ja. Absolut.
Ja, går det till straffläggning, så är jag helt övertygad om att Portugal tar det nu.
Ja, det tror jag också, på grund av anspänningen och så, hemma publiken också. Det blir nog jävligt jobbigt för fransmännen. Men ja, men jag tror Portugal kommer kontra hem det.
Sen kommer dessutom Portugal ha väldigt starkt stöd även på läktaren och runt omkring, med tanke på alla portugiser som bor i Paris. Jag tror att Paris, om man ser till antalet portugiser, så är det Portugals typ femte största stad eller någonting.
Ja.
Det är så pass. Det är väldigt mycket Portugal i Paris, och det tror jag kommer hjälpa dem.
Och sen ska man inte underskatta heller att UEFA har sålt ut en stor del av arenan till sponsorer och andra kompisar och annat som kommer liksom,
Ja, men det där är ju...
Spä ut det där trycket.
Ja, det hör ju till det också.
Det gör ju det, men det påverkar ju stämningen också.
Ja, lite grann. Nej, men jag är nog inne på att Frankrike tar det också, men jag tycker det känns som att det är väldigt, väldigt jämnt inför. Jag tycker det är ett Portugal som verkligen ser ut som ett kollektiv, och som ju har den bästa spelaren i hela mästerskapet, i Cristiano Ronaldo.
Men om du ska välja en då? Nu har jag ändå valt Portugal. Det går emot mig, men jag har gjort det.
Ja, men jag säger ändå Frankrike.
Ja. Då kommer vi få rätt igen.
Men jag är verkligen inte så övertygad som jag var efter kvartsfinalen.
Nej, jag, då var jag också fortfarande helt säker på att Frankrike skulle dansa hem det. Men nu börjar det, ja.
Dessutom så Frankrikes försvar, alltså. Det är inte så bra. Man såg ju under den perioden som Tyskland verkligen pressade dem, så hade de svårt att ta sig ur det där. De lyckades inte spela sig ur den där pressen, de fick slå långt och de tappade väldigt mycket boll. Och Koscielny är bra, men han är inte en Peppe, han är inte den jätten i försvaret, den där riktiga försvarschefen, tycker jag, som inger det allra största förtroendet.
Nej, jag är också osäker på om de är ett spelförande lag på det sättet, för alltså, kollar man på laget, var ju lite inne på det, men Matuidi är ju inte den som liksom trillar boll på det sättet. Jag tycker inte Kanté är det heller. Griezmann vill man ha lite högre upp, Payet är inte den passningsspelaren heller.
Det är ju Pogba som ska,
göra det. Och ska de då liksom lirka upp ett försvar? Jag är inte helt övertygad heller.
Nej, vi får se, som
vi
sagt.
Vi får se.
Ja. Hörrni, det var allt vi hade för EM-podden den här gången, för den här säsongen. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Tack Patrik för att du kom hit.
Det var 4 år till nästa nu.
Ja, på återhörande i många andra sammanhang.